God kväll och välkomna till möte, och vi ska bege oss till första Korinthierbrevet. Vi började ju där förra torsdagen och har som plan och ambition att gå igenom första Korinthierbrevet nu under närmaste tiden. I princip vers för vers. Och vi sa förra gången att första Korinthierbrevet, det är en bok som skiljer sig lite grann från de allra flesta andra bibelböcker. Därför att när Paulus skriver i Nya Testamentet så börjar han ofta med en doktrinär bit. Det här är klassiskt för exempelvis Romarbrevet, Galaterbrevet, Efeserbrevet. Sen när han har lagt den här läromässiga grunden, då går han in på det praktiska. Men i första Korinthierbrevet här så är det lite annorlunda. Han går direkt in. Han har bara några versar där först, där han talar om helgelsen. Och det vi nämnde förra gången, hur trots att det här är en församling som har en massa problem, mer problem än någon annan nya testamentlig församling, och det är också anledningen till att han skriver detta brevet, och trots detta så kallar han dem för Guds heliga. Han bygger upp dem. Han talar om dem som Guds barn. Han talar om dem som de heliga i Jesus Kristus. Han börjar att tala om dem utifrån den position de har i Kristus. Men nu ska han naturligtvis också tala om dem, eller tala med dem, eller till dem, om alla de här problemen som finns. Så idag ska vi titta på verserna 10 till och med 17. Och istället för att läsa allihopa så gör jag så att jag läser dem allt eftersom vi tittar på dem. Och den första indelningen här som jag har gjort är verserna 10 och 11. Och det handlar om stridigheter i församlingen. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Av dem som hör till Kloes familj har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Så vi ser här att Paulus börjar inte med en knuten näve, utan han verkligen vädjar om en enhet här först. Och det är inte första gången och den enda gången som han gör det. I Filipperbrevet så talar han om vikten av att ha samma sinnelag, att ha inbördes kärlek, att vara ett i själ och sinne. I Efeserbrevet 4:5 så talar han om att vi ska bevara den enhet. Det är intressant att han säger inte att vi ska bygga upp en enhet, utan bevara en enhet som redan finns där. Och han syftar naturligtvis på den enheten som finns bland de kristna. I första Korinthierbrevet 12:13 så står det att i en ande har vi alla blivit döpta till Kristi kropp. Så att enheten, den har Gud skapat. Vi är alla lemmar i en och samma kropp. Det är ingenting som människor kan producera, utan det är någonting som vi måste bevara och bejaka. Och märk väl här att han kallar dem för bröder, inte fiender. Utan han har fortsatt en mjuk ton. Och i andra Korinthierbrevet 5:16 så står det att vi ska inte känna igen någon efter köttet. Och ni vet liksom hur vi ofta tänker i termer som att hur är den och den personen i enlighet med köttet. Och vi känner varandra efter köttet. Men han säger vi ska inte känna varandra på det sättet, utan efter den nya skapelse som vi är. Och han uppmanar dem till allt detta i Herren Jesu Kristi namn. Och det är hans namn som är grunden för all enhet. Det finns inget annat namn genom vilket vi blir frälsta, står det i Apostlagärningarna 4:12. Det finns inget annat namn som är så upphöjt över alla andra namn än namnet Jesus. I Filipperbrevet 2 och verserna 9 till och med 11. Och i Filipperbrevet 2:5 så talas det om att vi ska ha Kristi sinne. Vi ska alltså tänka så som han gör. Och hur tänkte Kristus om sig själv? Jo, i de följande verserna där, samma kapitel 6-8, så talar han om hur han var Gud, men han blev en människa. Han blev en tjänare för vår skull. Och det är fantastiskt, vi talar om det här lite grann i helgen i olika sammanhang. Men i Matteus 20 och verserna 25 till och med 28 så står det att den som vill vara störst ibland er, han ska vara den andra tjänare. Det är ett intressant koncept därför att i affärsvärlden och i den sekulära världen så börjar man att förstå och inse vissa sådana här bibliska principer mer och mer. Man kanske inte alltid nämner Gud. Man kanske inte alltid talar om att det är en biblisk princip. Man kanske inte ens vet att det är det. Men man gör vissa upptäckter. Och det här är en av dem som har blivit väldigt, väldigt mycket omtalad på senare årtionden. Just vikten av att vara en tjänare. Vikten av att betjäna andra. Och att vara en efterföljare snarare än en ledare. Därför att en bra efterföljare gör också en bra ledare. Och jag tänkte på här hur han talar om allt detta i Jesu namn. Och det är precis så som Bibeln säger. Kyrkan tillhör Kristus. Han har köpt den. Han har lagt ner sitt liv för den. Och det är honom som är huvudet för den som vi underordnar oss. Så därför väljer Paulus att gå till rätta med dem på ett sådant sätt. Att lyfta upp Kristus som huvudet för församlingen. Och säga att det är honom vi ska underordna oss. Det är hans namn som är upphöjt över alla andra namn. Och i vers 11 där så talar han om Kloes familj. Och en familj i bibliska sammanhang. Det kan ofta vara ett helt hushåll. Inte bara en kärnfamilj utan tjänare och folk som arbetade och så vidare. Så vi vet inte exakt vem det syftade på. Men det var någon som hade lämnat den här rapporten. Att det fanns de här splittringstendenserna i kyrkan. Så det är verserna 10 och 11. Och sen den andra delen här. Det är verserna 12 och 13. Där ser vi hur det finns en partibildning bland medlemmarna. Vad jag menar är att ni var och en på sitt håll säger. Jag håller mig till Paulus. Eller jag håller mig till Apollos. Eller jag håller mig till Kefas. Det är ett annat namn för Petrus. Eller jag håller mig till Kristus. Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn? Jag vet inte om det fanns fler fraktioner i församlingen. Men han nämnde fyra olika klickar. Någon av dem höll sig uppenbarligen till Paulus. Det var den lojala gruppen. Okej. Paulus grundade församlingen. Därför håller vi oss till honom. Sen fanns det den, vad jag kallar den sofistikerade gruppen. De höll sig till Apollos. Därför att Apollos står det om i Apostlagärningarna 18. Att han var en mycket vältalig man. Han var en otroligt utbildad och lärd person. Och i den här tiden, eller vid den här tiden, den här delen av världen, så uppskattades det väldigt mycket. Att man var ursäkta. Jaha, tack. Det uppskattades väldigt mycket att någon var en duktig talare. Så därför så fanns det de som höll sig till honom. Han var den bästa talaren. Han hade varit pastor där, han hade varit med. Så vi håller oss till Apollos. Men sen fanns det ytterligare ett gäng som vi kan kalla för de traditionella. Det var de som höll sig till Petrus. Petrus var ju trots allt en av de första 12 lärjungarna. Han var ju ledaren bland dem dessutom. Så det var ett säkert kort. Vi håller oss till Petrus. Och så fanns det en fjärde grupp. Som jag tänker mig har varit de överandliga. Så vi följer inga människor. Vi följer inte Paulus. Vi följer inte Apollos. Vi följer inte Petrus. Vi följer Kristus. Och det låter ju väldigt bra. Och det är ju faktiskt så det ska vara. Men samtidigt vet vi hur många människor som gömmer sig bakom det här. Liksom. Att man är helt oberoende av allt och alla. Alla mänskliga strukturer och allt vad det kan vara. Och man säger bara, åh, jag följer den helige ande. Och det kan vara väldigt subjektivt många gånger. När man tar den inställningen. Men Jag vet inte hur de här olika personerna hade på något sätt haft något inflytande i församlingen och i den kristna tron. Så de kände till alla de här sakerna. Och det hade skapat såna här fraktioner, splittringar bland dem. Och jag tänker på hur många olika saker som har splittrat Guds församling under alla år. Och när man talar med människor även i det här landet, inte för allt för långt tillbaka, så hör man liksom vilka otroligt små saker som ibland var anledningen till varför olika kyrkor blev två eller delade på sig eller vad det nu kan ha varit. Men det intressanta är att nu har pendeln på något sätt slagit över åt andra hållet, att nu spelar det ingen roll vad man tror, det finns ingen anledning att ha några övertygelser om någonting i Bibeln, och alla är bara goda ekumeniker och ingenting betyder någonting. Och det är heller egentligen inte någonting att eftersträva, därför att det finns också en tid när vi ska stå upp för det som är sant. Och det är många frågor som har delat kyrkorna. Det kan vara tungotal, det kan vara män och kvinnors roll i församlingen, det kan vara frälsningens eviga karaktär, det kan vara många olika sådana här saker. Och vi har sett det, så att kyrkostridigheter, splittringar, allt sånt här, det är absolut inget unikt för korinterna. Men uppenbarligen så var det ett påtagligt problem som Paulus kände att han var tvungen att ta itu med i egenskap av apostel till hedningarna, men också grundaren av korinterförsamlingen. I vers 13 här så ställer han tre stycken retoriska frågor. Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn? Frågor som egentligen har ett givet svar. Men han säger det bara för att stryka under någonting. Och helt enkelt tala om att det finns bara en herre. Det är Jesus Kristus. I Efesierbrevet 4:5 står att det finns bara en herre. Det finns bara en som har dött för oss. Och det är Jesus Kristus. Medan vi ännu var syndare, står det i Romarbrevet 5:8, dog Kristus för oss. Och det finns bara ett dop. Och egentligen är det så att vårt vattendop som vi praktiserar, i vårt fall som vuxna, det är ju egentligen bara en bild av ett inre andligt dop som har ägt rum. I 1 Korinthierbrevet 12:13 så talas det om hur alla vi som har trott har blivit döpta in i Kristi kropp. Så att när det talas om ett dop så är det egentligen detta dopet. Dopet av den helige ande in i Kristi kropp. Och sedan är vattendopet egentligen bara en bild, ett vittnesbörd om att vi följer Kristus och bejakar det som redan har hänt i den andliga sfären, om man så säger. Så han ställer de här tre retoriska frågorna. Och jag tänkte lite på det här att visst kan vi ha favoriter. Vi har kanske någon predikant som vi tycker extra bra, om vi lyssnar gärna på och så vidare på. Och det är absolut inget fel med det. Det finns ett kompletterande. Själv tycker jag det är väldigt roligt när människor knyter band till andra pastorer som jag vet är ett med mig, framförallt de som har gått före och är äldre i tron och så vidare, erfarenhet. Det är kompletterande. Men det är just den här exklusiviteten, att det hade skapats de här fraktionerna här, där man på något sätt sa, men vi är de som håller oss till den och den personen, och därför kan vi inte ha gemenskap med de andra. Och det är detta som han går till rätta med. Det finns ingen människa som har monopol på sanningen i den här världen. Vi tror oss det, tror kanske det ibland. Men jag tänkte på, till och med i Bibeln så finns det fyra evangelier. De är väldigt lika, men det finns vissa skillnader. Olika saker som Jesus gjorde och sa har skildrats på lite olika sätt av fyra olika personer. Så att även där, av de som hade förstahands intrycket, alltså såg uppståndelsen, såg hans liv, allting, de gav fyra olika berättelse. Och jag menar, hur mycket mer idag, eller kan vi då hävda att vi vet allting? Och jag tänker på vad det står i första Korinthierbrevet 13 och vers 12. Att vad vi nu vet, eller nu förstår vi, säger Paulus faktiskt om sig själv. Han säger så att jag nu förstår endast till en del. Någon bibelöversättning använder ordet styckverk. Så Paulus själv säger att han, superaposteln, som hade varit i himlen och sett, ja, vad vet vi, vad han såg där. Men även han säger att det jag vet är bara en liten, liten del av allt det som går att veta. Och han talar också om att det kommer en dag när vi har fått uppståndelsekropparna, när vi är i Guds närvaro. Då kommer vi att veta allt i den bemärkelsen. Om vi nu kommer att veta allt som Gud vet, eller om vi bara vet allt vi behöver veta, så att säga. Det vet inte jag. Men jag tänkte på hur lätt det är att avguda människor. Men samtidigt i vår tid och vår kultur så är det som att pendeln har slagit tillbaks. Och man är så oberoende av människor att man nästan går miste om att Gud har gett vissa människor gåvor i församlingen. Vad det gäller undervisning, vad det gäller auktoritet av olika slag. Och man missar någonting där, därför att det är ett sätt som Gud också använder för att förmedla sina sanningar. Och det sista här, det är versarna 14 till och med 17. Och där talar han om vikten av att fokusera på Kristus. Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon bland er utom Crispus och Gaius. Så att ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn. Jo, Stefanas familj har jag också döpt. För övrigt vet jag inte om jag har döpt någon. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangeliet. Eller evangelium. Och det är inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. I verserna 14-16 där så talar han just om dopet. Och det är intressant att se hur jag sa tidigare här att dopet är egentligen ett yttre vittnesbörd av det som vi som redan ägt rum i våra liv. När vi tror på Herren Jesus Kristus så döps vi in i Kristi kropp. Vi blir unika lemmar i hans kropp. Men Gud har också gett oss det här vattendopet. Och då säger vi, okej, är det här viktigt? Absolut. Men här låter det nästan som att Paulus liksom tonar ner vikten av det. Men han gör det bara i jämförelse med kunskapen om frälsningen. Vi tror på dopet, vi praktiserar dopet, och det är en nya testamentlig princip som vi absolut ska uppehålla. Men är det frälsningsavgörande, som en del menar, där måste svaret bli nej. Det finns ett antal skriftställen, exempelvis Markus 16 i slutet av kapitlet, där det står att den som tror och blir döpt ska bli frälst. Det finns andra skriftställen som Apostlagärningarna 2, där det står att vad ska vi göra för att bli frälsta? Så säger han, tro på Herren Jesus och låt er döpas. Då ska ni få den heliga ande och frälsning. Och det finns också ett skriftställe i 1 Petrus 3:21 där han säger att han gör en jämförelse med arken. Och han säger att precis som människorna räddades i arken så räddas vi genom vattendopet. Och de här skriftställena har då tagits av många för att betyda att man måste vara döpt i vatten för att ens vara frälst. Men där har vi ett hermeneutiskt grundkoncept där vi säger att om det är någonting som är absolut avgörande för frälsningen, till exempel tron. Tron står alltid med när det gäller frälsningen. Tro på Herren Jesus. Men om någonting inte upprepas och talas om varje gång, då måste vi se det som att det finns en förklaring till de här skriftställena. Och att det inte är så att dopet är frälsningsavgörande. Det är också det som i vissa fall har gett upphov till att människor började att döpa barn. Därför att man ville vara säker på att de var döpta, om de skulle dö tidigt och så vidare. Det finns andra anledningar till det också. Men vi ser inte dopet som frälsningsavgörande. Men vi ser det som en viktig del. Vi ser det som ett vittnesbörd inför Gud, inför människor och inför änglarna, som Bibeln talar om, att vi har följt Kristus och att vi nu frimodigt också vittnar om det här. Så i vers 17 här, den sista versen, så ser vi hur Paulus har lösningen för de här stridigheterna och partibildningarna. Och han säger där att han har inte blivit sänd för att döpa, utan för att predika evangelium. Och lite senare här i första Korinthierbrevet 2:2 så säger han att när han kom till dem så skulle han inte känna till någonting annat än Jesus Kristus och honom så som korsfäst. Och han visste liksom att det ligger inte på det här intellektuella planet. Men han var en farisé, han var en skriftlärd, han var otroligt kunnig i skriften. Det var inte frågan om att han inte hade kunnat haft bra argument. Men han valde inte den intellektuella banan. Han valde istället korsets väg. Han valde istället att lyfta upp Kristus. Och faktum är att det är den rätta vägen att gå. Det är så lätt att hamna i stridigheter. Det är så lätt att hamna de här, att det är splittringstendenser och så vidare. Och man kan häkta upp sig på olika saker och man diskuterar och så vidare. Men han säger lösningen är verkligen att predika evangelium. Att lyfta Kristus högt. Att bära ut kunskapen om frälsningen, den enkla frälsningen i Jesus Kristus. Det tar itu med så mycket. Som pastor Chibelli alltid, han har sina koncept. Vad det är, liksom, han säger bara, det är bara evangelisera. Det löser allting. Och det ligger någonting i det. På det sättet. Därför att när vi har all den här kunskapen. Och vi inte delar den med någon annan. Då blir det bara sån här liksom, det ruttnar inuti på något sätt. Och han säger där att han kom för att predika evangelium. Och han gjorde det inte med mänsklig vishet eller vältalighet. Det fick Apollos stå för. Nej, men han hade Apollos var den som var vältalig. Men i Apostlagärningarna 20 och vers 27 så säger han så här att jag har predikat hela Guds vilja och plan. En översättning säger hela Guds rådslut. Och det är det vi är satt att göra, inte bara nu som pastorer och ledare, men oss alla. Att lära oss Guds ordet på ett sådant sätt att vi kan undervisa det till alla de som Gud sänder i vår väg. Och på det sättet så är vi alla ledare på ett eller annat sätt. Men vi gör det enkelt. Vi krånglar inte till det. Vi lyfter upp Kristus i första hand. Och jag tänker på som avslutning här i Johannes 12:32. Så står det att när jag har blivit upphöjd från jorden så ska jag dra alla människor till mig. Och det är precis det som Paulus använder sig av här. Han säger jag lyfter upp Kristus. Och alla de här fraktionerna som hade skapats, alla de här splittringstendenserna, han visste att han kunde liksom inte ge sig in i ordstrider med människor. Han visste att han inte skulle kunna tala dem ut ur sina tankekoncept. Utan det enda han kunde göra, det var att predika Kristus i all enkelhet. Att predika korset, som vi kommer att tala om nästa gång. Korsets dårskap. Som faktiskt är den enda lösningen. Att lyfta Kristus högt. Därför att då förändras allting. Och jag har märkt det personligen, och ni har säkert också märkt det, att det är lösningen på så mycket. Så att de här verserna, de talar om de här splittringstendenserna i församlingen, stridigheterna, partibildningen. Men han säger att lösningen är inte i någon människa eller i någon människas undervisning, utan lösningen är Jesus Kristus. Han som dog för er, han som uppstod för er, han som steg upp till Gud och presenterade sitt blod för Fadern i himmelen, och som är sittande på Faderns högra sida, som har sänt sin helige ande in i den här världen, som bor i alla troende. Om vi lyfter honom högt, därför att den helige andes uppgift i församlingens tidsålder, det är att lyfta upp sonen. Om vi gör det, då minskar chanserna för de här splittringstendenserna avsevärt. Och det var det här de hade missat i Korint. De hade kommit bort från den här enkelheten och på det sättet hamnat i de här stridigheterna. Och vi gör det så lätt. Behöver inte vara just människor. Det kan vara lärofrågor. Det kan vara små saker. Och det här är hans lösning där. Lyft Kristus högt. Amen.